Gustav Asplund. Nästa veckas Kropp och själ handlar om vanliga förlossningsskador som ofta missas och inte tas hand om på rätt sätt med onödigt lidande som följd. Så missa inte det. Producent var Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Första gången i veckan du har programmet här i P1 är tisdag förmiddag efter 11.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid i appen Sveriges Radio Play.
Imorgon sänder vi det här i P1 klockan 17. Efter nyheterna nu, det politiska spelet. Klockan har blivit 15.
Här är Ekot. Idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå jordbävningsdrabbade Myanmar. Senaste uppgiften från militärregimen i landet är nu att över 1600 människor har dödats och minst 2000 skadats. I Bangkok i Thailand har räddningsarbetet fortsatt vid det höghusbygge som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Axel Kronholm, Bangkok.
Den svenska journalisten Joakim Medin som gripits i Turkiet har nu fått träffa sitt juridiska ombud, skriver hans uppdragsgivare Dagens ETC. Medin greps i torsdags och enligt turkiska myndigheter så anklagas han för att ha förelämpat Turkiets president och för att vara medlem i en terrororganisation. Men när det juridiska ombudet träffar Medin i fängelset så säger Medin att han inte har fått veta vad han anklagas för, det säger Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson. Det svenska utrikesdepartementet uppger att de jobbar för fullt med fallet och Sverige har bett den turkiska ambassadören i Stockholm att klargöra anklagelserna och har framfört krav på skyndsamt konsulärt tillträde. Allt färre svenskar bokar resor till USA, rapporterar TT. Svenska resebranschföreningen uppger att de har sett en stor minskning i antalet bokningar, men även att allt fler bokat av planerade resor till USA. Och även flera resebyråer som TT har varit i kontakt med uppger att intresset för att välja USA som resmål har minskat. Vädret ikväll, klart till halvklart i stora delar av landet men i fjällen samt längst i norr, mer moln och även byar av regn och snö. Under natten i söder så mulnar det på västerifrån och molnen följs av regn. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
30 minuter om det svenska försvaret. Det ska vi få alldeles strax när vi lyssnar till det politiska spelet med Parisa Höglund. Och därefter...
I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner.
Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ha berättat för dig för länge sedan. Du har en syster.
Familjehemligheten. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och 16:55 här i P1 i eftermiddag. Nu lämnar jag över till Parisa Höglund med gäster.
Regeringen lånar hundratals miljarder till försvaret, men går det att stressrusta svensk militär? Och kommer oppositionen knorra eller sitta still i båten? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in torsdag den 27 mars.
Inte första torsdagen i mars utan sista torsdagen i mars. Borde inte det firas med marsipantårta?
Ja.
Marsipantårta.
Jag blev helt mållös.
Ja, jag förstår det. Förlåt, jag störde där.
Nej, inte det minsta, men en inverterad marsipantårta.
Ja.
Eftersom det sista, sa Helene Essén.
Precis.
Hej. Fredrik var ju krasslig förra veckan. Tack vare teknikens under var han med. Den här veckan kan inte ens vetenskapen hjälpa honom. Han får vila upp sig helt enkelt. Som tur är har vi ersättare och hjälp. Hej My Råvädder.
Hej.
Aftonbladets politiska kommentator. Du är rosig efter en frisk vårcykeltur över halva stan från Aftonbladet.
Mm.
Och med det vill jag säga att det våras för försvaret. Vi ska nämligen prata om försvaret och de försvarssatsningar som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade igår. De höll presskonferens. Rekordstora satsningar blir det, och det var inga mindre än statsminister Ulf Kristersson tillsammans med partiledarna då i Tidösamarbetet, Ebba Busch, Johan Persson och Jimmy Åkesson som höll presskonferens.
Den största militära upprustningen av försvaret sedan kalla krigets dagar i Sverige. Den bygger självklart på bedömningen att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge sen i praktiken sedan Rysslands invasion av Ukraina, men också med en mycket stor osäkerhet om den transatlantiska relationen.
För att prata om detta så har vi kallat in vårt tunga artilleri i försvarsfrågor, Mats Eriksson. Hej.
Hej.
Du är försvarspolitisk reporter.
Ja, precis.
Och chef. Just nu.
Chef just nu.
Många stränga.
Fast jag heter arbetsledare på Sveriges Radiospråk.
Såklart. Mm. Om vi bara börjar då med det Ulf Kristersson sa här. Jag börjar med dig Helena. Historiskt stora satsningar kallade han det. Hur stort var det som presenterades?
Ja, men det var ju ett tungt besked. Sen är jag lite kluven då. Det är den största upprustningen sedan kalla kriget. Det säger de ju och det stämmer förstås. Och 300 miljarder är enormt mycket pengar, även utsmetat på 10 år som det kommer bli här. Men samtidigt så betyder det i stort sett ingenting då för den svenska statsskulden som är väldigt låg och sjunkande och som därför kommer vara lika låg som idag om 5 år när man ska börja återställa budgeten i balans. Så här. Det är inte en jättestor påfrestning på statskassan, men det är mycket pengar, väldigt mycket pengar.
Ja, precis Mats. Beskedet var att försvarsbudgeten ska uppgå till omkring 3,5% av BNP 2030.
Ja, det ska den göra enligt förslaget nu ungefär.
Och det låter som en tajt tidsplan.
Ja, så här. Det var en tajt tidsplan redan med den ökning av försvaret som man fattade beslut om i så sent som i december. När man skulle gå från, i år har vi ungefär 143 miljarder i budgeten, det ska upp till 185-186 2030 och då ska det ligga på 2,6% av BNP. Och där, liksom, där har många menat att där går liksom gränsen för vad försvaret klarar av vad det gäller att växa. Liksom. Men sen kan man ju addera andra saker som, inte, som är enklare att addera men som ändå skapar styrka i försvaret, så det är det man får försöka göra.
My, du satt ju på presskonferensen.
Mm.
Jag såg dig när jag följde den. Ja,
jag satt och smsade med dig.
Jag skickade sms och såg hur snabbt det gick att se det i rutan. Men du, man hör ju en statsminister med en ganska allvarsam ton här. Hur allvarsamt var det på plats, känner du?
Jag tyckte nog att det kändes som en historisk presskonferens. Dels för att det är ju en presenterad ny syn egentligen. Eller att det nya säkerhetspolitiska läget får konsekvenser. Och sen så var det också att det var ju... Det var ju också intressant att se hur dynamiken mellan de här 4 partiledarna var i allvarstider. Hur Ulf Kristersson ändå och Ebba Busch ändå tar större plats och Jimmy Åkesson och Johan Persson inte hade sådär jättemycket att tillägga egentligen i det här sammanhanget. Så man ser ju också att när det blir kris att man samlas kring kanske då statsministerposten och det partiet.
Mm. Vi har försökt förstå lite grann hur stort det här är i kronor och ören. Ni nämnde att det är 300 miljarder. Helena, du nämnde liksom att över tid kanske det inte blir sådär jättemycket pengar. Men ändå att man går ut med siffran 300 miljarder. Var det oväntat att det blev så mycket ändå?
Ja, det tycker jag väl var lite oväntat. Socialdemokraterna föreslog 250 miljarder i sin totalförsvarsfond här för en tid sedan och nu säger då Tidöpartierna 300 miljarder bara till det militära. Man kan också nämna här då att just nu så ligger då försvarsanslagen på 143 miljarder kronor och 2030 så kommer då anslaget att ligga på cirka 255 miljarder kronor per år. Om nu NATO beslutar att den här nya kravnivån blir 3,5% som av medlemsländernas BNP. Det är ju den nivån som regeringen kalkylerar med nu då.
Mm.
Det är mycket pengar.
Det kan väl bli högre där eller Mats?
Ja, så det där är bara deras sannolikhetsbedömning. Ramen var ju att man trodde att det skulle hamna mellan 3-4%. Sen är det många som har gissat på att det är 3,5 som en rimlig nivå. Nya generalsekreterare Mark Rutte han har ju pratat om 3,5 plus, kanske nämnts 3,6, 3,7, sådär. Liksom. Så att det verkar vara en rimlig gissning så att säga att det är där och då räknar regeringen på den.
Varför var det så viktigt, tror du, My, att hamna på 3,5, alltså lite lagom? Hade man inte kunnat ta i till max där, tror du?
Ja, men det är ju väldigt mycket pengar och det kommer ju bli jättemycket mer pengar om man ska hamna på 4%. Jag tyckte ändå att det fanns en viss, inte oro, men det finns ju liksom en viss ängslan i hur man ska hantera det. Och om det skulle vara ända upp, om det skulle vara hela vägen upp till 4% så skulle det ändå göra rätt stor skillnad från hur den här kalkylen ser ut. Det är ju, som Helena säger, det kommer inte göra jättestor skillnad nu och de närmaste 5 åren. Det som kommer att ske sen där det kan bli politiska liksom, bråk, det är ju egentligen vad som händer när man ska införliva det här i den ordinarie budgetprocessen. Alltså det här är ju ett lån för att rusta upp försvaret, men sen så ska ju det här stora, nya, dyra försvaret vara liksom i den ordinarie budgetprocessen och ska bekostas av den ordinarie budgeten. Och det är ju då som det kommer börja svida lite mer i hur man ska göra prioriteringar, hur man ska finansiera det. Och där är man ju inte överens och där är det diskussioner framåt. Precis som Helena sa, Socialdemokraterna, vi är ju inne på någon slags fond eller att ha en beredskapsskatt. Moderaterna pratar ju om tillväxt, att den ska lösa och bekosta det här nya stora försvaret som då kommer att ligga där kring 255 miljarder och sen så uppräkningar på det framåt. Den knuten kommer ju att komma i valrörelsen 2030 och den kommer inte komma nu då 2026 och inte under den kommande mandatperioden.
Okej, så det här är inga beslut som måste fattas idag hur det här ska lösas. Den bollen kickar man framåt och hoppas på att framtida politiker. Den enda som är kvar är väl typ Romina Pourmokhtari då, eller?
Ja, man lägger det i knät på. Oklart vem.
Ja. Men det är så att man räknar med att framtida politiker får lösa det här?
Ja, det gör man rakt av.
Är det vanligt att man gör det på
det? Nej, men det här är ju inte vanligt överhuvudtaget. Det är en helt extraordinär situation.
Okej.
Och det finns ju ändå en bättre förutsättning för det. Och det är ju att alla partier nu är överens om att det här måste göras och att det måste göras snabbt. Och det är ju ändå en bättre förutsättning för att framtida politiker också har incitament att lösa det än det skulle vara om det skulle vara till exempel nu att bekosta kärnkraften på det här sättet där det finns en politisk konflikt kring vad det är man vill göra.
Att just att det här ska, att det går så fort om vi ska prata om tempot här, för det händer ju så otroligt mycket hela tiden. Vi har ju nämnt NATO-toppmötet i sommar, då kommer en Mark Rutte presentera den här nya magiska siffran. Är det det man vill förekomma? Är det därför regeringen får bråttom nu? Eller är det de andra händelserna vi ser runt omkring oss i vår omvärld?
Alltså det där är ju mycket viktigare och regeringen får mycket mer bråttom av andra skäl skulle jag säga, i grunden. Regeringen och framförallt riksdagen fattade ju faktiskt beslut för bara 3 månader om hur försvaret skulle växa och hur stort det skulle bli fram till 2030. Man pratade även om perioden fram till 2035. Då visste man precis vad som var läget i Ryssland. Man visste precis vad ryssarna gjorde i Ukraina. Ingenting har ändrats där. Utan det som har ändrats är att från att man visste att Trump har valt så vet man nu vad Trump och hans kollegor i regeringen säger och hur de uttalar sig och hur de närmar sig Ryssland. hur de låter positiva om Ryssland. De betraktar uppenbarligen Europa som något som en snyltare som katten har släpat in lite grann, och det är inte bara liksom i det offentliga de gör det, uppenbarligen så de pratar om Europa även internt. Det såg vi i den här chatten som kom i veckan. Så att många europeiska ledare har ju varit väldigt öppet oroliga över det här och liksom ifrågasatt närmast artikel 5, vilket inte den svenska regeringen vill göra. Men med Kristerssons formulering nu om att liksom det är en mycket större osäkerhet i den transatlantiska relationen, så uppenbarligen börjar ju regeringen arbeta efter att det kanske inte funkar med artikel 5, och då måste man göra något, då måste Europa rösta upp. Och det var ju också ett återkommande begrepp igår från Ulf Kristersson, det europeiska NATO. Han sa det på presskonferens, ja, han sa det ett par gånger i Aktuellt och så vidare. Det är uppenbarligen genomtänkt, något nytt, nu ska vi fokusera på det europeiska NATO och lyfta fram vad Europa kan göra tillsammans. Då ska Sverige bidra med sin del för att visa att Europa står upp, för att det är säkra, men kanske också för att skicka en signal till USA om att liksom, vi gör faktiskt jobbet nu.
Ja, alla har naturligtvis panik under ytan. Får man väl utgå ifrån, fråga Danmark.
Lite allvarligt, ganska allvarligt läge med tanke på Grönland. Men är det så man ska tolka statsministern My, liksom att hittills har ju Ulf Kristersson pratat mycket om is i magen. Man får ta det lugnt, man får liksom försöka analysera USA men inte få panik. Är det här resultatet att okej, nu har vi analyserat, nu gör vi politik av det?
Men jag tror att det är uppenbart att de har förstått att det här is i magen inte är ett uttryck som landar särskilt väl. De försökte ju nyansera det också igår med att beskriva det som någonting som det inte betyder. Alltså han sa vi måste ha is i magen. Det betyder att vi måste se typ nyktert på situationen och ta informerade beslut. Och det är ju egentligen inte det som is i magen betyder. Så att det är ju uppenbart att han har insett att det här funkar inte. Precis som Helena säger, alltså, jag tror att oron ligger väldigt nära människor. Då pratar jag inte bara om politiker, jag pratar om vanliga människor. Och det är ändå där som förankringen i politiken kommer ifrån. Och att nu försöker han då prata om det på ett annat sätt. Och det är ju klart att vi har ju varit med i NATO i ett år. Och det här är ju också ett sätt för Sverige att visa framfötterna. Att vara väldigt så här fram och visa att vi nådde det här 2,4%-målet. Vi hade planer på att komma över det till 2,6 redan innan det här nya beslutet kom. Och att man vill liksom vara proaktiv i den här frågan. Det handlar ju också det här med att bilda det här nordisk-baltiska NATO och att göra starkare relationer mellan Östersjöländerna. Det handlar ju också om att stärka sin position inom NATO. Så att det finns ju storpolitiskt spel på flera nivåer här också.
För när det kommer till NATO och just länderna i regionen, så ligger ju Sverige ganska långt efter när det kommer till försvarssatsningarna. Så där måste man väl visa framfötterna nu och visa att man går att lita på kanske.
Det är ju polackerna som toppar listan, och de baltiska staterna ligger högt också, för de känner väl närheten så att säga österut och osäkerheten.
Mm. Det här med is i magen, det kan man notera tycker jag ändå, att även socialdemokratiska ledande politiker, inklusive Peter Hultqvist, som ofta inte skräder orden i olika sammanhang, också står fast vid den här linjen att man ska lita på NATO och artikel 5. Så det verkar de ha som strategi att ge den bilden utåt. Sen undrar man ju verkligen vad de tror på riktigt bakom kulisserna.
Mm. Men rent kommunikativt då, att säga så och samtidigt lägga en, ja men, göra en historiskt stor satsning på försvaret, det ger ju lite...
Ja, det ger en lite konstig bild utåt, men samtidigt så är man väl väldigt mån om att upprätthålla någon slags relation med USA i den mån det går.
Mm. Okej, om vi ska prata om vad alla de här pengarna ska gå till då, Mats. Vad behöver försvaret köpa in?
Ja, det kan man ju fundera på. Mycket utgår ju nu i diskussionerna och har gjort länge från vad som händer i Ukraina. Och där har man redan tidigare i budgeten eller i försvarsbeslutet som kommer höstas pratat mycket om luftvärn och så vidare, men där kan man köpa in ännu mer. Jag menar, det enkelt uttryckt så regnar det ju ner saker över Ukraina, både ballistiska robotar, drönare och allt däremellan. Och för att skjuta ner dem så krävs ju helt olika typer av utrustning, och det är en utrustning som kan kunna skjuta liksom igår, i förrgår, idag och imorgon, ständigt och jämnt. Och då går det åt väldigt mycket till exempel då robotar. Och det är det här som lite tråkigt kallas i det här sammanhanget, ammunition. Vi måste köpa mer ammunition. Mm. Och det är ju inte bara till de här till handeldvapnen, utan det är ju hela vägen upp. Och där har Sverige kanske inte haft några jättestora förråd. Vi vet inte många saker som har kunnat hängas under Gripens vingar, men där behövs mer. Luftvärn, ammunition, grundläggande utrustning. Man kommer säkert också kunna behöva mer transportsaker. Det finns en massa tråkiga saker man sällan pratar om som man nog tyckte från början att man kanske behöver mer av. Av typen, ska vi inte skaffa ett fältsjukhus till ändå då, om vi får mer pengar? Eller någon ytterligare någon bro så vi kan få fram och bygga snabbt över en flod om det skulle hända någonting. Det finns ju massa saker att köpa just utrustningsmässigt, och det här finns ju ofta i någon form på hyllan i varje fall att skaffa här och nu. För pengar som kommer till lån, det försöker man just skaffa nya saker för. Men det som också behövs, det är ju kanske, kan man snabba på utbildningen av soldater, få in lite fler officerare, för att ett av de absolut stora problemen är att vi har så få större arméenheter, brigader.
Kan man snabba på det, eller liksom riskerar man att sänka kvaliteten då på allt möjligt för att skynda på den här processen?
Kanske, fortfarande problemet, hur stor utbildningsapparat har man? Hur snabbt kan man låta växa på den punkten? Försvaret tyckte redan tidigare att vi klarar inte av att ha 12 000 värnpliktiga inne 2030 som politikerna ville, utan det blev 2032 eller senare. Och det där är avgörande för hur mycket man kan få ut och hur mycket snabbt man kan växa, och att de här sen ska kunna öva i de här stora enheterna. För kan de inte öva ihop, då betyder det inte så mycket att man har en brigad på pappret, och öva kostar pengar.
Vad tror ni om det, My och Helena, som man pratar om att man öser pengar över försvaret, men sen så kanske det ändå blir svårt att göra av med pengarna och göra de här satsningarna av olika skäl, kanske till och med när det kommer till försvarsindustrin, att den inte hinner mer riktigt och så vidare.
En anledning till att man också ville ju ta det här beslutet snabbt var ju för att man ska kunna lägga in beställningar på grejer, eftersom det är ganska långa ledtider och det är många som rustar upp. Det tar lång tid att beställa in materiel. Men en annan fråga som ligger för framtiden i allt det här, det är ju att man pratar om, det här var ju satsningen på det militära försvaret, men att man menar att det skulle kunna vara en bredare satsning om hela totalförsvaret i de här 300 miljarderna. Alltså det kanske inte nödvändigtvis måste bara vara militära satsningar utan också det civila försvaret, och det har man inte egentligen satt ner foten kring än. Det här är satsning på det militära försvaret. Diskussioner kommer att ske sen mellan partierna om det kan inkluderas någonting annat. Nu utgår man ifrån NATOs definition av vad som ingår militärt försvar. Det är kanske lite bredare då än det svenska definitionen av försvar. Det finns lite andra delar som nu under svensk definition ingår i det civila försvaret som ingår i NATOs definition.
Okej, varför gör regeringen så då?
De anser att det behövs till det militära försvaret i huvudsak då. Och det är till skillnad från Socialdemokraterna som har sagt 250 till totalförsvaret. Sen säger ju Socialdemokraterna också att man behöver börja förhandla helst igår med svensk försvarsindustri för att bygga ut den helt enkelt, och att det borde man också lägga statligt stöd på i någon form.
Mats, det är väl inte den svenska försvarsindustrin som kommer täcka upp allting, eller man kommer behöva köpa in från andra länder?
Absolut, vi köper mycket utrustning från andra länder, även om vi gärna försöker gynna svensk försvarsindustri och lägger mycket pengar på stora svenska projekt som politikerna vill ha som svenska, till exempel ubåtar och stridsflygplan och sådär.
Men nu när de protektionistiska vindarna viner på något sätt över hela världen, om man ska låta dramatiskt, kan det vara så att vi kommer lägga ännu mer på den svenska industrin?
Ja, de kommer säkert producera mer. Alltså, vi har ju en rätt bred svensk industri, men det är ju helt nödvändigt att fortsätta att köpa saker av tysk och amerikansk och sådär också. Jag menar, en del av robotarna till luftvärn kom ju från Tyskland, till ett av våra system.
Och det finns ju också en större diskussion som handlar om att stärka den europeiska försvarsindustrin. Det här är ju en av de frågorna som jag tror att Emmanuel Macron sitter hemma på sin kammare och gnugga händerna och njuta lite av vad var det jag sa, för det har han drivit och Frankrike drivit under många år. Och nu är det ju faktiskt en aktuell fråga inom EU att man ska satsa mer på det för att kunna vara mer självförsörjande.
Okej, så exakt vad man ska satsa på här, det militära eller det totala, där råder det lite olika åsikter, hör vi, mellan regeringen och i alla fall Socialdemokraterna.
Jag tror inte egentligen att åsikterna går isär så mycket. Nej. Utan det handlar väl mer om att man ska ha en diskussion kring det. Jag tror inte bara det är Socialdemokraterna, jag tror att Kristdemokraterna som sitter på flera portföljer så skulle kunna få ganska mycket pengar av, om man skulle titta på mer totalförsvaret och inte bara det militärförsvaret. Vi är nog också intresserade av att ha den här typen av diskussioner, men som vi befinner oss nu är det ju militärförsvaret.
Vi kan väl ta och lyssna på Socialdemokraterna. De var ju också ute och vevade igår. Där var det lite funderingar kring tempot. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist, han tyckte det gick lite väl fort och efterlyste samtal mellan alla riksdagens partier.
Det är betydligt viktigare med innehållet än bara att nämna siffror, summor och procenttal.
Helena, vad är det Peter Hultqvist saknar?
Han vill ju kalla in försvarsberedningen och han vill ha en ny säkerhetspolitisk analys. Och klagar rätt mycket på regeringen över att de inte tillsätter detta eller ordnar med detta. Sen är ju Socialdemokraterna, precis som övriga partier, överens med regeringen om att det här är bra då, att låna mycket pengar till försvaret. Men just den där biten återkommer ju Socialdemokraterna till. Men det är ju så att det pågår samtal i vissa grupperingar och vad jag förstår så är avsikten från regeringens sida att tillsätta två grupper, varav den ena nog redan är igång delvis, med de ekonomisk-politiska talespersonerna, åtminstone för de partier som har ställt upp på förändringen av det budgetfinanspolitiska ramverket, nämligen alla utom V och MP. Kanske även V och MP får vara med om de vill. Den gruppen tror jag redan är igång och samtalar och sen ska det bli någon slags förhandlingsgrupp med de så kallade försvarsettorna, det vill säga de försvarspolitiska talespersonerna. Och de har redan haft ett möte för några veckor sedan med Paul Jonsson i källaren i en säkerhetssal som är avlyssningssäker, där han har informerat om hur regeringen ser på Trump-administrationens agerande och så vidare. Och mycket talar då för att det blir en sån grupp som ska sammanträda under våren. Det fanns en sån efter Rysslands invasion av Ukraina våren 2022. Mycket talar för att det blir en likadan nu.
Okej, så man för samtal bara inte på det sätt som Socialdemokraterna efterlyser, utan det finns på lite andra olika nivåer och i olika konstellationer.
Alltså det där med att härma 2022 i mars har man nog antytt ett tag från delar av regeringskansliet i varje fall. Vilket då innebär att man inte har den här formella ramen kring försvarsberedningen. Det är ungefär samma människor. Mm. Som sitter i den. Men de kan liksom lite snabbare och smidigare diskutera liksom, vad kan vi göra här och nu, vad kan vi fixa upp här och nu. Men sen kanske även Ulf Kristersson, tror jag att det var, nämnde väl ordet försvarsberedning igår på pressträffen eller om det var efteråt. Så att, ja, men det kan mycket väl bli något sånt. Men när man pratar om säkerhetspolitiska analysen kan man ju också komma ihåg att det är exakt ett år, mindre än ett år sedan, de kom med sin slutrapport i senaste försvarsberedningen med uppdaterad säkerhetspolitisk analys, inklusive ett litet snitt om vad som skulle kunna hända med en Trump-ledd regeringen. Mm. Så att det är liksom inte helt oskrivet blad där, utan det kan man kanske fixa vidare rätt snabbt och sen gå vidare med besluten. Men absolut, man måste ju faktiskt prata med försvarspolitiken ordentligt om vad man ska prioritera för de här pengarna som kommer.
Om man ska sammanfatta så är det väl mer att Socialdemokraterna låter för att de ska låta, inte för att de faktiskt har så mycket att klaga på eller säga. Och det är ju det råder ju liksom egentligen ingen konflikt alls här.
Okej, man ska bara visa sig, säga någonting för att visa att man är med som opposition.
Ja, man måste göra sitt jobb. Det är ju ändå förhandlingar framåt om en rad olika saker och man måste ju då visa att man inte liksom lägger sig helt platt inför de förhandlingarna. Men egentligen är ju utgångsläget för att förhandla är ju ganska dåligt eftersom man är så överens.
Ja, för även Peter Hultqvist känner väl till att det förs samtal på andra nivåer i källare och så vidare.
Ja, det är klart.
Han är väl med där.
Ja, exakt.
Men han vill ändå ha försvarsberedningen. Det är det som räknas. Det är det som är det yttersta.
Jag tror som ni att han vill gärna upprätthålla lite konfliktnivå.
Men Helena, du sa ju faktiskt innan vi började spela in, du tyckte det knorrades oväntat mycket. Ändå.
Ja, nej, jag tänker på det här Magdalena Andersson stod i tv och sa att det är verkligen inte läge att tjafsa med regeringen här om veckan. Mm. Och jag tyckte det var lite tjafsigt igår med Damberg och Hultqvist. Nu är ju Hultqvist en polemisk politiker rent allmänt, men kanske lite mer irritation än jag hade räknat med kring just det här att man inte gör den här säkerhetspolitiska analysen och så vidare. Mm. Sen var de ju väldigt noga med att framhålla då att de var glada över att regeringen nu äntligen hörsammar deras idéer om att låna mycket pengar till upprustning och sådär.
Det är väldigt svårt i politiken att säga att man står bakom och håller med och tycker det är bra satsningar och inte samtidigt gnälla på någonting. Så jag tror att det är det som vi ser resultatet av här.
Så även om det är borgfred ska man ändå avsluta meningen med att säga att det var ju ändå vår idé från början.
Ja, men det måste man.
Ja.
Ja, nej, jag bara tänkte på valet 2022. Då nickade ju Magdalena Andersson vid sidan av Kristersson och höll med på scenen när de hade sina partiledardebatter. Och det kanske inte flög jättebra, så att då kanske de utsnurrar lite.
Men hon nu är ju noga med att vara just så här väldigt inriktad på borgfred i de här sammanhangen. Så lite grann tänker jag också så här att ja, men hon står för den biten då, och så skickar hon fram Danberg och Hultqvist.
Kan bli en ny bild, fridsamma Magdalena.
Okej då, finns det någon som, något parti, om man pratar om att det råder borgfred, finns det något parti som vågar sätta käppar i hjulen för det svenska försvaret?
Nej, det finns inget sånt parti. Det är ingen som vill sätta käppar i hjulen. Man framför vissa farhågor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, även delvis från Socialdemokraterna, om att den här stora upprustningen kan gå ut över annat, som till exempel klimatarbete, välfärd och så vidare. Men jag hörde Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säga igår att det här är ju inte roligt, men det är nödvändigt. Och Jonas Sjöstedt, Vänsterns Europaparlamentariker, sa samma sak i tv nyligen. Han hyllade dessutom försvarsminister Pål Jonsson.
Jag tycker Pål Jonsson är den bästa minister vi har i den svenska regeringen.
Nu är ju han då, ska man ju veta, lite mera hök än andra vänsterpartister. Jag tror att han satt väl på distans i Vietnam och korrigerade Vänsterpartiet då våren 2022 när de sa nej till att skicka pansarskott till Ukraina som just hade invaderats av Ryssland då. Och då ändrade sig Vänsterpartiets partistyrelse typ på en dag. Och sen dess har även Vänsterpartiet varit med på tåget.
Alltså fjärrstyrning helt enkelt.
Han har fjärrstyrt dem i de här frågorna lite.
Kan det bli så att det knorras nu ännu mer framåt då, tror ni, när det kommer till just finansieringen, lånen, beredskapsskatten, fonderna, eller vad tror ni kommer hända där, My?
Jag tror det är en respit nu fram till valrörelsen 2030. Och då kommer det här komma upp igen när man då ska fasa ut de här lånen och man faktiskt måste börja titta på hur det ska finansieras. Som det ser ut nu, det känns ju som att världen skulle kunna ta så många olika vändningar fram till 2030, men som det ser ut nu så tror jag att det är då diskussionen dyker upp.
Nu är det mest någon slags mer akademisk bråk om huruvida det är rimligt att lägga de här lånen utanför budgetramverket. Jag vet inte, jag tror inte ens vi ska gå in på det, för då tappar vi alla lyssnare på hur det här ramverket ser ut och vad man gör, att det här är en temporär avvikelse och så vidare.
Exakt, det finns ju de som menar att man ska lägga det liksom utanför ramverket och målet om balans.
Ja, det finns ju ekonomer som säger att det här är att frångå regelverket på ett icke-acceptabelt sätt och att man då i så fall borde ha ett underskottsmål istället. Mm. Jag tror inte vi ska gå in på det, för som sagt, jag somnar nästan själv när jag pratar om det. Det är ju en diskussion framåt. Lite grann har vi ju hört igår om det här med att Socialdemokraterna återkommer, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet, om att det behövs en beredskapsskatt som de rikaste ska betala då för att finansiera delar av försvaret och så här. Det är ganska luddiga idéer, man vet inte riktigt hur mycket det skulle kunna ge och sådär. Men det finns ju en pågående diskussion.
Det blir inget inför valet då, tror ni, att man ser det som en chans att diskutera?
Det här valet, nej. Absolut inte. Nej. Det här valet är ju faktiskt bara 1,5 år fram i tiden. Det är inte alls lång tid. Och det kommer ju ta ett tag nu bara att landa, tror jag, i den här upprustningen. Och det kommer vara kanske debatt kring exakt hur den ska se ut. Men det kommer nog mer handla om försvaret. De ska sätta sig tillsammans med försvaret nu och prata om hur de ser att de ska kunna göra det här och vad de behöver.
Mats, nästa steg är alltså NATO-toppmötet då i sommar.
I Haag efter midsommar, samtidigt som Almedalsveckan pågår.
Det sa Ulf Kristersson igår på den här presskonferensen.
Han sa det lite spydigt, tycker jag. Så ja, det var så här, där ska ni hålla på och hava runt. Ja,
han det där jag gör viktiga saker i Haag.
Men han börjar ju liksom första två Almedalsdagarna, då ska han ju vara på NATO-toppmöte. De två sista ska han ju vara på EU-toppmöte i samma stad, eller i Bryssel väldigt nära. Jag vet inte om han hinner med Almedal.
Nej, vem blir då vikarie då?
Gunnar Strömmer föreslogs ju av vad heter han, Christer Thelin.
Regeringens utredare, en tidigare moderat statssekreterare, tycker att Strömmer ska ta över efter Ulf Kristersson i höst på grund av Landrolm-affären.
Så det orerar han.
Oj!
Han kampanjar som bara den på plattformen X om detta. Mycket märkligt.
Det här blev ju en stor sak i detta. Det kommer vi inte kunna hinna... Hade du någonting du vill säga där? Det kommer ju ta ett helt program. Nej, men det blir programtid. Alltså,
om vad?
Om att Strömmer skulle ta över efter Kristersson på grund av Landerholm-affären.
Jag skulle säga så här att det finns flera personer med partiledarpotential i Moderaterna. Gunnar Strömmer är inte en av dem.
Oj.
Vem ska då hålla tal i Almedalen, tänker du?
Ja, men jag tror att det kanske blir Elisabeth Svantesson då, som väl är första vice ordförande i partiet. Detta tal att undersökas.
Vi kan starta en vadslagning. Alla pengar går oavkortat till försvaret.
Ja, bra.
Okej, vi sätter punkt där. Tack My Råvedder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Helena Isén, radions inrikespolitiska kommentator. Och Mats Eriksson, försvarspolitisk reporter här på radion. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Hej!
Välkommen till Sveriges Radios poddfest. 29 mars har du chansen att uppleva dina favoritpoddar med kända profiler och gäster live i appen Sveriges Radio Play. Hör Petri Krim, USA-podden, Rido Zimmerman, Creepypodden i P3, Monarkerna, Petri Klassiken och radiokorrespondenterna Ryssland och Mammas nya kille. All info om program och tider hittar du på sverigesradio.se/poddfest.
Och denna poddfest pågår i ytterligare 2,5 timme ungefär, både i appen Sveriges Radio Play och på Fotografiska museet i Stockholm. Här i P1, 4:05, har det blivit dags för familjehemligheten. Där Gunilla Nordlund den här gången möter Ingrid. Som tonåring längtar Ingrid efter ett syskon. Och en dag avslöjar hennes mamma att hon har en syster som ingen vågat tala om.
I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig, men jag såg ju att det inte var jag. Och en bild på en man som jag aldrig hade sett förut.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner. Det är något hon måste berätta. Om ett val mellan en kärlek och ett barn.
Det går inte att sätta sig in i den situationen och beställa inför det valet.
Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Det här är, alltså det här är, förstår du, det här är min mamma när hon var 17 år. Det här är när jag är 17 år. Och det här är min mormor när hon var 17 år. Det här är min mormors mor när hon var 17 år.
På samma uppslag.
Ja, det är roligt.
Vi är hemma hos Ingrid i hennes hus på en ö på östkusten.
Men det där är min mamma, hon var bara 17.
Hon är vacker.
Ja, hon var vacker, min mamma. Hon var känd för att vara väldigt välklädd och snygg. Hon var mån av sitt yttre.
Och visst är hon vacker, mamman på bilden. Inget skvallrar utåt om hemligheten hon bar på under hela sitt liv. Och som den här berättelsen handlar om.
Jag är uppväxt i ett gruvsamhälle i Västerbottens inland. Min mamma var hemmafru och min pappa jobbade. Och som barn kunde man röra sig fritt ute i skog och mark och jag lekte ute jämt. Och det var kallt på vintrarna och sådär. Så att jag tycker att jag hade en väldigt lycklig uppväxt fram till jag var 10 år. Då dog min pappa helt plötsligt. Han fick en hjärnblödning och... Det här gjorde ju att hela min värld kastades omkull, både för mig och min mamma. Jag hade ju inga syskon heller, utan jag var enda barnet. Sen när pappa dog så var min mamma väldigt, väldigt ledsen. Och jag kom ihåg hur jag skulle vara den här duktiga flickan och trösta henne. Så när mamma grät så sa jag, mamma, klappa om henne. Och sa, det här, det kommer att ordna sig. Och mamma, hon lät mig trösta och jag fick bli vuxen alldeles för tidigt. Jag slutade leka med dockor och mamma började jobba efter ett år och jag skulle klara mig själv. Elda i pannan i källaren på vintern och laga mat själv och sådär. Så det kanske inte var så bra. Men i grunden hade jag en lycklig uppväxt. Det var mycket hos morfar och mormor och sådär. Jag var ju ett efterlängtat barn. Och jag har förstått, jag minns väldigt lite av min pappa. Men alla säger det att jag var hans ögonsten. Han älskade mig jättemycket. Och jag har ju saknat en pappa genom hela min uppväxt kan jag säga. Det har varit jobbigt att se min mamma så ledsen och hon har aldrig kommit över min pappas död.
Mamman träffar en ny man och familjen flyttar. Men efter 2 år så tar förhållandet slut. Mor och dotter flyttar igen och Ingrid har hunnit fylla 16 när hon en dag går igenom en byrå i det nya huset.
Och en dag när jag letade efter någonting i någon låda så hittade jag ett stort brunt kuvert och jag hade nog sett det tidigare men inte brytt mig om det. Men jag öppnade kuvertet och i kuvertet låg det bilder på en väldigt stor bild på en man som jag aldrig hade sett. Och bilder på en flicka som hon var lik mig men det var ju inte jag. Så att jag gick genast ut till mamma och frågade, men vem är det här? Det är ju inte jag. Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ha berättat för dig för länge sedan. Men du har en syster, en halvsyster. Jaha, och jag blev ju jätteförvånad. Var bor hon någonstans? Och varför har hon inte bott med oss? Alltså frågorna hopade sig och jag vill träffa henne.
Mamman berättar att hennes halvsyster är bortadopterad och har en ny familj som bestämmer. Så hon ringer för att fråga.
Så hon ringde och min mamma, jag kände inte igen henne riktigt när hon ringde. Hon fick något underdånigt i rösten och jaha, nej, jag förstår. Och ja, nej, ja, det var ju tråkigt. Så jag förstod att de ville inte att jag skulle träffa henne.
Hur gammal var du?
16 år var jag då. Och jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det här. Att jag måste ju få se henne åtminstone. Så jag var ju den här duktiga flickan som skolkade från skolan och lyftade till Umeå.
Själv?
Ja. Alltså, jättetokigt. Jag förstår inte hur jag kunde göra det. Men jag var så nyfiken på henne. Så jag kommer ihåg att det var februari och det var jättekallt och råkallt så där ute. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Men det stannade en långtradare och jag hoppade in där.
Och din mamma visste ingenting?
Nej, mamma visste ingenting då. Och jag har aldrig berättat det för henne. Hon vet inte om det. Nu, mamma lever ju inte längre, men hon fick aldrig reda på det här. Men jag hoppade av i Umeå i alla fall och letade mig fram till. Jag hade fått reda på att Kristina, min syster, jag säger syster, fast hon är bara min halvsyster. Hon jobbade i en skoaffär i Umeå. Så att jag letade mig fram till den där affären och jag såg ju direkt, det där är min syster. Jag såg det redan genom skyltfönstret när jag kom. Hon var lång och smal precis som jag, fast hon var ljusare och hon hade samma liksom, långa fingrar och så. Så jag tänkte, jag går in och låtsas titta på skor. och jag gick där och tittade på skor, men jag tjuvlyssnade på henne hela tiden när hon pratade med kunderna. Hon lät väldigt trevlig och glad, men jag tyckte ändå att hon hade något vemodigt i ögonen. Så efter ett tag så tänkte jag, nej, jag måste ju gå ut. Jag kan inte vara kvar här längre, för jag fick ju inte ta kontakt. Hur mycket jag än ville så fick jag inte. Och jag ville ju vara till lags. Jag var ju den här lydiga flickan som skulle göra som man blev tillsagd. Så jag gick ut på gatan igen och jag kommer ihåg att jag kände mig så tom inombords och ledsen att jag inte fick ta kontakt.
Och det här att du inte fick ta kontakt, det berodde på att din mamma då hade sagt det?
Ja, det var Kristinas adoptivmamma som inte ville det. Så att jag ville ju inte stöta mig med henne.
Ingrid får bara se sin halvsyster på håll. Men nu berättar hennes mamma om vad det var som hände den där gången hennes syster adopterades bort. Ingrids mor växte upp under enkla förhållanden i Västerbottens inland. Föräldrarna hade ett litet jordbruk och familjen fick kämpa för att klara sig.
Det var ganska kärva villkor. Det var hårda vintrar. Man fick jobba väldigt hårt. Morfar slet i skogen på vintern och mormor hon mjölkade kor och sådär. Så det var ganska tuffa förhållanden. Och man var religiös förstås och det färgade jag så mycket då. Så att hon nog lämnade ganska tidigt den här miljön och sökte sig till Stockholm och utbildade sig till tandsköterska. Det var väl inte så vanligt på den tiden. Men i alla fall då, det här var ju under kriget och då så tjänstgjorde min mamma på en tandklinik inom försvaret då. För då var ju många låg ju inkallade där uppe i Boden och hon jobbade som tandsköterska där uppe och träffade då den här mannen som blev Kristinas pappa. Och det var ju tänkt att de skulle gifta sig. Alltså de förlovade sig och det var tänkt att de skulle gifta sig. Men så fick min mamma reda på att han hade varit otrogen och slog upp förlovningen. Och då visste inte hon att de var med barn. Det kom fram senare. Men det var ju abort, det var ju inte tillåtet på den tiden. Annat än om det var fara för moderns liv och så vidare. Så hon jobbade ju då. Fortsatte jobba till dess att det började synas på henne att hon var gravid. Då fick hon sparken. Alltså kvinnor på den tiden fick inte jobba när man var gravid. Och då blev det så svårt för henne att hon var ju tvungen att försörja sig. Vad ska hon göra? Så hon sökte sig hem igen till sin mamma. Men hon fick inte komma hem. Därför att det var så skamligt att bli gravid och inte vara gift. Så att hon blev portad från sitt eget hem kan man säga.
Bedragen och gravid och utan vare sig arbete eller bostad stod nu Ingrids 23-åriga mamma ensam i världen.
Så hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon var ju tvungen att försörja sig. Och på den tiden så var det vanligt att man... Antingen fanns det så kallade mödrahem dit ogifta kvinnor fick ta sin tillflykt. Eller också så kunde man jobba som någonting som heter obemärkt. Och obemärkt betyder osynlig. Och bara det tycker jag är... Ja, jag tycker det låter så hemskt. Då fick man anställning i en familj och man fick bo där och man fick äta där mot att man tog hand om hela familjen i princip. Barn och städa och så istället. Så hon åkte till Stockholm igen då och fick anställning i en sån familj. Hon fick bo där. Och så föder hon Kristina och har en ganska besvärlig förlossning. Men då tar min mormor henne till nåder som det hette då. Så hon fick komma hem till den här stora bondgården där. Och vistas där, hämta krafter och så vidare. Så att hon fick bo där då. Så det var ju bra att hon fick komma till hem igen.
I mammans barndomshem kommer dottern Kristina till världen 1946. Och samtidigt får mamman kontakt med en man hon varit bekant med tidigare.
Och de börjar brevväxla med varandra och sen så småningom träffas de och de blir kära i varann och så, ja. Och han vet ju om att Kristina finns och han har ingenting emot det, tydligen, då. Så att det var skulle inte vara några problem, tydligen. Utan de gifte sig och flyttade in hos hans svägerska på andra våningen i det huset. Men med tiden så blev han tydligen mer och mer avvokt inställd till Kristina. Och det var till slut blev det så att min pappa ställde ett ultimatum att du får välja mellan Kristina och mig. Och det måste jag vara. Ja, det går inte att sätta sig in i den situationen och att beställa inför det valet. Idag skulle man kanske ha valt barnet, jag vet inte, men det skulle jag ha gjort.
Så din mamma valde då att adoptera bort?
Ja, det gjorde hon. Kristina var 3 år när hon adopterades bort. Så Kristina minns ju alltihop. När hon packade sin väska, en liten röd kartongväska med en docka i och ett ombyte. Och när hon gick upp för backen då och sa adjö till sin kompis där som var 15 år som brukade ta hand om henne. Hej då, Kleje. Nu ska jag flytta, sa hon när hon gick.
...1951, året efter att Kristina som 3-åring adopterats bort, så föds Ingrid, ovetande om att hon har en halvsyster. Och det kommer att ta nästan 40 år innan Ingrid och Kristina till slut får kontakt.
Då ringer telefonen och jag svarar och då säger en röst: hej, jag heter Kristina och jag är din halvsyster. Jag blev ju tyst och sa, ja hej. Jag tappade nog målföret lite grann. Och så Kristina fortsatte att berätta. Ja, jag vet ju att du finns och jag vet att min mamma finns och jag har tagit kontakt med din mamma. Jag ska komma till Stockholm och gå på kurs. Är du hemma då? Om en vecka eller vad det var för någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Absolut, jag bodde i centrala stan. Och vi bestämde att vi skulle ses.
Och sen träffades ni?
Ja, det dröjde bara en vecka så hade vi bestämt att vi skulle ses. Så då jag visste vilken tid de skulle komma och så helt plötsligt ringer det på dörren och så precis ögonblicket innan jag ska öppna så tänker jag så här, undrar hur hon ser ut. Jag hinner bara tänka allting. Så öppnar jag dörren så står hon där. Hon jag känner ju igen henne från det hon var drygt 20. Det här är ju lite ljusare håret, ungefär samma längd som jag och lite ljus och lite vemodig i ögonen och händerna. Vi har väldigt lika händer. Långa fingrar och sådär. Han ser allt det där när hon stod där.
Jag sökte upp henne på hennes adress. Jag var modig som gjorde det.
Kristina, Ingrids halvsyster.
Gick upp till henne och ringde på dörren. Och där stod hon. Min syster. Då. Sen minns jag gick ut och åt och pratade och pratade och pratade. Och det känns så bra att känna jag har en syster. För jag har alltid saknat syskon. Alla mina kompisar hade syskon. På 40-talet var det ju stora barnaskaror. Så jag fick en syster.
Du visste ju om hela tiden att du var adopterad.
Ja, jag minns ju när min mamma åkte iväg med mig och gav bort mig. Hon ville ju inte ha mig. Jag var ju inte ett önskat barn. Vad kallar man det på den tiden? En oäkting var jag. Jag frågade ju mamma som sagt flera gånger om det här. Nej, det fick vi inte röra i. När mamma och pappa dog, då gick jag till pastorsexpedition och talade om vem jag var och ville veta mitt ursprung. Då fick jag reda på att jag hade en syster och min mamma bodde i Övik. Och min pappa är död, det vet jag. Min riktiga pappa. Så en vacker dag på jobbet tog jag mod till mig i affärsmässig ton. Ringde upp min syster. Och sen ringde jag upp min mamma. Och min syster, hon visste ju om mig.
På bordet framför sig har Kristina ett vältummat fotoalbum från sina första år i livet. Innan hon adopterades bort som treåring.
Här var ju när jag kom till mamma och pappa. Det här är ju från den tiden. Och det är hemskt att min mamma blev bortskickad till Stockholm när hon var gravid. För det var ju en skam, hon var inte gift. Det är hemskt. Och jag glömmer aldrig när jag väntade mitt första barn. Vi var i Italien då. Och när vi då kom hem. Jag grinade och jag skrek i förtvivlan. Jag ska aldrig lämna bort mitt barn. Det var hemskt och kom allt det här hemska tillbaka igen. Så jag var rädd om mina barn.
Vad sa din biologiska mamma då när du ringde henne? När dina föräldrar hade dött?
Hon var som en kall människa. Hon sa väl som ingenting. Jag trodde att jag skulle ha någon känsla för henne, men det hade jag absolut inte. Det var dött. Och jag vet att hennes man inte ville ha mig. Det berättade min mamma. Att hon fick välja mellan barnet eller mannen. Hur man kan ge bort ett barn, det kan jag aldrig förstå. Det går inte att förstå. Jag kommer aldrig förstå det.
Och det sorgliga var ju att min mamma aldrig kunde ta till sig Kristina. Hon hade stoppat undan henne så mycket så att hon... Hon var ju med upp till Umeå flera gånger och hälsade på och så vidare. Men hon var väldigt som avstånds... Eller man kände att hon omgav sig med någon sorts... Kom inte nära mig för mycket. Och Kristina ville ju ha så många svar. Varför adopterade du bort mig och så vidare? Och min mamma svarade. Hon svarade inte.
Fastän ni ställde raka frågor.
Det hjälpte inte. Hon svarade inte. Hon bara knäppte igen och tittade bort. Och man kände bara att avstängt, inga mer frågor. Och det tror jag beror på dels att hon kunde aldrig sörja klart att min pappa hade dött. Och sen tror jag det här att adoptera bort Kristina, det har satt fullständigt outplånliga spår i henne. Och att då bara stoppa in det någonstans, det tror jag gör en väldigt... Hon gjorde sig själv väldigt illa, upplevde jag. Tyvärr, jättetråkigt. För hon blev en bitter och ensam person på slutet av sitt liv.
När jag träffar dig nu så här, så du är ju verkligen inte bitter. Men har det här påverkat dig på något sätt?
Ja, det här är ganska hemskt att säga egentligen, men det har påverkat mig på det sättet att jag har sagt så här att jag vill aldrig bli som min mamma. Och då menar jag bitter och avståndstagande och ensam. Jag och mitt yrkesval speglar säkert det också, att jag har jobbat med människor och jag har hela tiden strävat efter att inte bli... Min mamma var väldigt fördömande och jag strävar efter att inte vara fördömande. Jag vill vara öppen och social och inte bli bitter, vad jag än drabbas av. Jag vill inte bli som min mamma. Det är hemskt att säga, men så är det.
Men sen tänker jag, hon är ju en kvinna då som är född på 20-talet.
Ja.
Och det var en helt annan tid, andra villkor. Ja.
Och det är ju svårt, det är ju alltid svårt när man själv uppväxt i en tid av Jag menar, på tonårstiden när man... peace, love and understanding var förhärskande. Och det skulle vara fri kärlek och det var liksom en helt annan värld. Och jag protesterade, jag var lite modsbarn, så här, protesterade mot mycket. Och det är klart, det hade väl säkert med min dåliga relation till henne att göra. Så att det är väl alltid så generationer emellan att man har kanske svårt att sätta sig in i hur det faktiskt var i en tidigare generation. Men det har ökat min förståelse för det. Och jag kan liksom se på henne i ett annat ljus.
Du är inte arg på henne?
Nej, jag kan inte vara arg, för det skulle förpesta för mycket, så att säga. Jag måste acceptera att det blev som det blev. Jag kunde inte göra någonting åt det då, när jag som 16-åring förbjöds att träffa henne. Det kunde jag inte. Det var den tiden var på det sättet.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
I Myanmar stiger dödssiffran efter gårdagens jordskalv. Över 1600 personer har bekräftats döda och över 3400 rapporteras vara skadade enligt militärjuntan i landet. Samtidigt pågår ett intensivt räddningsarbete bland raserade byggnader, broar och vägar. Jordbävningens centrum låg nära miljonstaden Mandalay där flygplatsen uppges vara skadad och har stängt enligt nyhetsbyrån AFP. El och internet ligger nere i stora delar av de drabbade områdena, vilket försvårar arbetet ytterligare. Och 19-årige Armin är gerillasoldat i de väpnade grupper som strider mot militärjuntan i Myanmar. Han berättar att han är stationerad i nordöstra delen av landet som inte drabbats lika hårt av jordbävningen.
My mom called me this afternoon and told me that our five-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
Four people died from the impact.
Fyra personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father running upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her death and is crying on the street after witnessing just 3-4 people dying in front of her.
Armins mamma klarade sig, men är skärrad efter att bevittnat fyra människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter Fabian Sigurd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reagerar på den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance tal om Grönland. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte har gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländerna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. I ett inlägg på plattformen X skriver Lars Løkke Rasmussen att man är öppen för kritik, men att man inte uppskattar den ton som kritiken levererades med. Det här är inte hur man talar till en nära allierade och jag betraktar fortfarande Danmark och USA som nära allierade, skriver utrikesministern. Så vädret ikväll får stora delar av landet klart till halvklart väder, men i fjällen och längst i norr mer moln och även byar av regn och snö. Under natten i söder mulnande västerifrån följt av regn. Det var Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är lite mer än 16 och vid den här tiden från och med idag och 12 lördagar framöver kommer vi att kunna höra nytolkningar av Shakespeares klassiker. Och vi ska börja med Macbeth. Istället för i 1000-talets Skottland utspelar sig den här historien i vår tids högprofilerade greentech-värld.
Du vet när man tittar på ett sånt här rättegångsklipp, en amerikansk domstol, och den åtalade har fått frågan om hur allting började, och man ser att den tänker på den där handlingen, den där sekunden som startade hela kedjan.
Men gud,
Mac, vad gjorde du?
Jag vet inte.
Vi måste härifrån.
Om man ser hur den här personen tänker att om jag bara inte hade gjort det och det, då hade jag sluppit där, den här skulden, för resten av livet.
Vi måste ju ringa honom, vi måste berätta att han ligger där nere.
Nej, spring.
Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Första delen.
Vad var det jag trodde jag skulle vinna? Jag som redan hade allt.
Kan du sänka?
Visste du det att om man dödar en bidrottning så dör hela bisamhället?
Mac.
Vadå? Måste du jobba ikväll igen?
Ja, vadå då? Ja, men vi har ju sagt att vi ska vänta lite, eller hur? Men vi kan prata om det igen när du har fått chefsjobbet. Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
Och just hon ville dela sitt liv med mig. Jag såg på henne och var bara så kär. Jag förstod varför hon hade fått sitt smeknamn på gymnasiet. Min lady. En PR-stjärna som alla ville ha. Och hon coachade mig. Och trodde på mig. Den enda som inte trodde på mig var jag själv. Jag satt där i soffan och såg ut över hela stan från Norra Torn. Just i det här spektakulära nybygget tyckte lady att vi skulle bo. Så hon köpte en lägenhet när vi gifte oss. Man ska bo lika stort som man drömmer, sa hon alltså. Inte jag.
God morgon.
Welcome to Viridis Nano. Which floor?
-2. Varje dag gick jag från bostadsrätten i tornet till labbet i källaren på Viridis Nano, världens kanske mest hypade greentech-företag.
We have world-leading nanotechnology. We take climate action. Now.
Varenda dag i 7 år tänkte jag, är det idag? Jag ska ringa Lady. Jag har något att berätta. Har det hänt något? Ja, jag har räddat planeten. Bara sådär.
Välkommen.
Banco.
Mac, det är totalt kaos här idag.
Ja, förlåt. Jag glömde att ställa bort min kaffekopp, säger jag.
Jag fattar inte vad det är som är så svårt med att hålla lite ordning på sin arbete.
God morgon på dig med.
Mig med? Är det någon mer här?
Nej, det tror jag. Banco. Den enda som behärskade nanotekniken. Som hade konstruerat mikroskopiska robotar efter mina ritningar. Som skulle rena luften från koldioxid. Labbet, hoppet om att rädda klimatet, min vänskap. Det var Bankos hela liv.
Test 2, 3, 7.
Robotar aktiverade.
Kör.
Reningsverktyg aktiverat.
Och så satt vi där igen och tittade på våra nanorobotar som nu bildade ett mörkt litet moln.
Reducerad koldioxidnivå 0,0 till 0,1. Deaktiverad.
Det som funkade på mitt papper funkade uppenbarligen inte i verkligheten.
Jag fattar inte varför Lady tror att jag kan bli teknikchef.
Va? Har du sökt?
Ja, eller... Jo.
Vill du inte vara här i landet?
Jo. Jo, det är klart jag vill det. Jag vet inte, jag bara... Bara ville prova.
Ja. Då vet jag.
Men Banco, vänta.
Mark, divisionschefen vill prata med dig. Det gäller din ansökan.
Ja, absolut. Ja.
Fick du jobbet?
De vill ha någon med ledarskapserfarenhet.
Det kan man väl skaffa sig. Maila och be om ett möte.
Nej, men de har bestämt sig.
Maila bara.
Kan inte du skriva?
Ska jag skriva till ditt jobb?
Ja.
Skärp dig nu. Du är ämnad för något större, jag vet det.
I början hade Lady charmats av den nördiga teknologen. Men den pojkaktiga charmen hade gjort sitt. Nu när vi hade bestämt att skaffa barn, då förväntades jag levla upp.
God morgon.
God morgon.
Men det är något med idéer. De finns aldrig där man tror. Och de kommer aldrig när du tänker på problemet. De kommer mitt i tandborstningen eller när du kommer.